Johannes 21:1-15. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick så till: Simon Petrus och Thomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner, och två andra lärjungar var tillsammans med honom. Simon Petrus sa till de andra: Jag ger mig ut och fiskar. De sa: Vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: Mina barn, har ni ingen fisk? De svarade: Nej. Och han sa: Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni. De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: Hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog in landnätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: Kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han hade uppstått från de döda. Amen. Ja, det är en annorlunda stämning i texterna vi möter strax efter påsk än det är i texterna innan påsken. De här texterna efter påsk, de innehåller en oerhörd livskänsla, mättade med närvaro, med ljus och seger, men inte öronbedövande, utan en stillhetens mättnadskänsla som andas liv och frid. Texterna är fyllda av mystik. Lärjungarna, som inte riktigt hade hunnit att samla ihop sig, upplever plötsligt att Jesus är mitt ibland dem. Men lika plötsligt så är han borta. De känner igen honom, och ändå känner de inte riktigt igen honom. Han är annorlunda, och han beter sig annorlunda. Han säger till Maria vid graven: Rör mig inte, jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men Thomas till exempel fick röra vid honom, och han äter tillsammans med lärjungarna. I Lukas texten där vi kan läsa: Det räckte honom en bit stekt fisk, och det såg hur han tog den och åt. Han var alltså inte bara en ande, utan han var verklig, och ändå var han lite overklig på sätt och vis, därför att han kunde komma och plötsligt stå mitt ibland lärjungarna och gå genom stängda dörrar. Något avgörande har skett: uppståndelsen. Jesus har segrat över döden och kommit ut som den första på den andra sidan, så som också vi en gång ska få göra. Och nu är han så angelägen att lärjungarna ska förstå och bli förvissade om att han lever och att han är uppstånden. Och här i vår text så möter vi ett av dessa tillfällen. Ser man nu lärjungarnas synpunkt, så är de ju fortfarande en aning frustrerade och vet inte riktigt vad de ska ta sig till. Än har ju inte pingstens ande fallit över dem. Än har inte Jesus kommit för att vara med sin ande, inte bara med dem utan också bo i dem. för han har ju ännu inte farit upp till Fadern. Och för att inta platsen på den högra sidan, det som är symbolen för allmakten. Och det står ju att under 40 dagar lät han sig ses av lärjungarna och samtalade med dem om Guds rike. Och det var för lärjungarna som det blir för oss när saker och ting inte blir som vi har tänkt. Vi blir förvirrade, vi blir besvikna och vi vet inte riktigt vad vi ska ta oss till. Framåt tänker man ju inte då, det orkar man inte. Och det som är bakom, det är ju bara svårt och jobbigt. Vad gör man? Jo, man går ju tillbaks till det som en gång fungerade. Det som var lärjungarnas lott en gång. Jag ger mig ut och fiskar, säger Petrus. För han var ju en fiskare tillsammans med Johannes och Jakob. Och några följer med. Vi gör det som vi har gjort förut, om den möjligheten finns. Men inte heller det fungerar så bra. Den natten fick det inte, står det. Det var ju inte för att de skulle gå tillbaka till sitt gamla liv som Jesus hade kallat dem till människofiskare. Och vi anar Guds hand i det som händer. Och möjligtvis så kanske Petrus i bakhuvudet tänker på en liknande fisketur. Fast den var lite annorlunda. Humöret är i varje fall inte på topp. Förvirringen och besvikelsen och påfrestningen av det som har hänt de sista dagarna, de tar säkert ut sin rätt. Och det står ju inget i texten om trötthet, om depression och utbrändhet. Men säkerligen var det i den verkligheten som lärjungarna levde. Därför att det som de har varit med om, det hade ju gått över deras gränser. Och vi människor, vi är ju inte gränslösa. Vi är ju inga fantomer. Vi är Guds skapelser. Och vi är hjälplösa i oss själva utan hans uppehållande kraft. Och vi kan inte överträda gränserna som är satta för oss utan konsekvenser. Även om människan försöker det på många sätt idag. Vi vet ju att den första frestelsen som kom till våra första mänskliga föräldrarna var att om ni äter utav trädet här så ska ni bli seende och bli så som Gud. Och hur är Gud? Han är gränslös. Vi tror vi människor också att vi kan bli gränslösa. Men när vi gör det så får det alltid konsekvenser. Och vi tänker, hur ska vi till exempel i vårt land få en annan livsstil och attityd till livet? Så att inte vi tar ihjäl oss själva. Så att säga, genom vårt många gånger livsfientliga sätt att leva. Som vi tvingas in i av många strukturer och omständigheter idag. Det är en aktuell fråga. Men Gud har inte menat att överge sina kämpande lärjungar när de kämpar med trötthet och kämpar med frågor och besvärande tankar. Nu kommer det ett sånt där plötsligt igen. När de ror in mot land så står det någon där på stranden. Det står någon där på deras livsstrand. Stranden är inte tom, det finns en närvaro. Och kung David, han säger den 23:e salmen, om jag och vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Det var alltså inte för att han var så väldigt duktig, eller att han var så uppfinningsrik eller att han var så berömd och att han hade klarat av så många fiender. Det var inte därför han var så trygg, utan just det här, därför att du och Gud är med mig. Från ingenstans så står plötsligt Jesus där på stranden. Och jag tycker det är en fantastisk bild. Jag har den i mitt bakhuvud på något sätt. Och jag har minnen från Genesaret. Jag har haft förmånen att vara nere ett par gånger och jag kan tänka mig hur det skulle kunna ha varit. Det finns till och med i en utav ett litet museum där det finns en gammal båt som antagligen har funnits sedan Jesu tid. Måhända har lärjungen haft den, det vet vi inte. Och det har de kanske inte heller haft, men den är i vart fall ifrån den tiden då Jesus har vandrat där nere. Och det ska ni inte missa och se om ni kommer dit. Plötsligt står Jesus där på vår livsstrand. När morgonen gryr. När natten har försvunnit. När det var som värst kanske vid 3-4 tiden. De här vargtimmarna som de kallas för. Men plötsligt. När de kämpar där och inte fått någonting. Ingenting händer. Ingenting sker. Ingen framtid, inget att se med glädje tillbaka, för det är borta nu. Plötsligt står Jesus där på stranden och allt blir annorlunda. Har du varit med om det? Har du varit med om det i ditt liv? Att när han står där, när han kommer, så förändras allt. Ja, du är samma människa. Omständigheterna är fortfarande de samma. Och de problemen är fortfarande, som du kämpar med, kanske är fortfarande inte över. Men ändå är allting totalt annorlunda. Varför då? Därför att han är där. Därför att han är där. Hans närhet förvandlar allt. Och det kan man inte räkna ut, det kan man inte försöka att bevisa, och det kan man inte, vad ska vi säga, genom mänsklig klokhet överbevisa andra om. Man kan bara erfara det. Man kan bara säga att, ja, ni kan säga vad ni vill, men jag har mött det. Jag har mött honom, och det spelar ingen roll vad någon annan säger, därför att jag har mött honom och han stod där på stranden. När vi har nått botten av tillgångar egna, sjöng Einar Ekberg, vår fader då endast begynt att ge ut. Kanske kan du vara i den situationen, eller du har varit det. Det är svårt, för man ser ingen utväg. Och så kände säkert lärjungarna det nu. Men det är inte allt. Det står någon där när du ror in mot din livsstrand. Fast du känner kanske inte igen honom. Och ofta så kommer han i bild av någon annan människa eller i en annan verklighet. Men han finns där. Mina barn, har ni någon fisk? Har ni någon fisk? Vad var det de behövde i den här stunden? Nej, det hade de inte. Kasta ut på andra sidan så ska ni få. Och det liknar en välbekant situation för Petrus, men den gången skulle han kasta ut på djupet. Nu ska han kasta ut på andra sidan. Och de får så mycket fisk att de knappt klarar att dra i land. Och Johannes, som står så nära Jesus, det var den lärjunge som Jesus älskade. Man kan tänka, älskade han inte allihop? Jo, naturligtvis gjorde han det. Men Jesus var också 100% människa. Och det är ju så att vi alla står oss inte lika av våra medmänniskor. Men det finns någon eller några som står oss närmare. Många gånger för att de liknar oss själva och så vidare. Och Johannes, han var speciellt nära Jesus. Han som är intuitionens och innersidans lärjunge. Melankoliken har någon uttryckt det bland lärjungarna. Han anar direkt vem det är och så säger han, det är Herren. Han känner igen. Det liknar så mycket Jesus sätt att handla. Och när det står, det är rätt festligt att tänka sig, så står det om Petrus att när Petrus får höra att det är Herren, står det. Han begrep det inte själv, men Johannes begrep och säger det är Herren. När Petrus fick höra att det är Herren, så tar han på sig manteln som han hade tagit av, och när han skulle fiska där, för att inte den skulle sno in det hela, och så kastar han sig i vattnet för att simma Herren till mötes. Denne Petrus, den är spontan och den är direkt, som handlar alltid. Och så drar de upp fisken. 153 fiskar. Och det är ju lite märkligt att Bibeln nämner det. Och det här har tolkats på olika sätt. Och man brukar tala om att det gäller talmystik. Det vill säga att siffrorna för en bokstav, beroende på var de står i alfabetet, om man lägger ihop de här siffrorna så kan de bilda en summa. Och de olika bokstävernas olika tal kan bilda en summa. Till exempel Uppenbarelseboken är ju väldigt mycket uppbyggd på detta. Och det var tydligen så att grekerna räknade med att det fanns 153 stycken olika fiskarter. Och vad skulle det betyda då i sammanhanget? Jo, det skulle kunna betyda då att alla kända folk skulle nås av evangeliet. Och det är ju en möjlig tolkning. Min gamle lärare på teologiska seminariet, Gösta Sandberg, han menar att om man räknar ihop summan av de grekiska bokstäver som ingår i uttrycket det är Herren, så blir summan 153. I och för sig så har det ju ingen större betydelse, men båda de här tolkningarna har ju någonting att säga, och de är ju i linje med evangeliet. Och så när de kommer i land där så brinner en eld, och bröd och fisk ligger på glöden. Och Jesus säger, kom och ät. Gud vet vad som behövs i en sån situation som lärjungarna befann sig. Att deras första, när de hade slitit hela natten där och inte fått något, det var mat och vila. Det kom före det andliga. Först kommer det själiska, säger Paulus, och sedan kommer det andliga. Och det tror jag vi kan lära oss något utav, vi som kristna också. Men det sa ju William Booth, som var Frälsningsarméns grundare, att man kan aldrig frälsa någon, och det kan man ju, det kan inte vi göra, men han använde uttrycket, man kan aldrig frälsa någon som fryser om fötterna. Och det ligger ju någonting i det. Mat och vila, grundläggande behov, måste fyllas innan vi är redo för de stora frågorna, för värmen och närheten. Och en gång så kom han ju till den förtvivlade profeten Elia, när han hade slåss emot alla Baals profeterna och bevisat att Herren är det som är Gud. Så var han ju alldeles uttröttad och nedslagen och deprimerad. Han hade ju flytt undan drottning Isebel och kung Ahab och flytt ut i öknen, och så ligger han där och är trött, och så drömmer han om att han ska äta upp det som några korpar har kommit med, och så har han sin mat där. Gud vet vad vi behöver, hans omsorg är stor. Och så har situationen där på stranden någonting av helighet över sig. Han ger dem att äta, och det hela påminner på något sätt om nattvarden. Lärjungarna anar vem han är, men vågar inte fråga honom. Allt är egentligen sig likt, men ändå inte sig likt. Och vad är syftet med det hela? Jo, jag tror att lärjungarna ska verkligen förstå att Jesus är uppstånden. De ska inte tveka den minsta sekund på det. Även om de gjorde det flera gånger i början, så visar han sig för dem tillräckligt många gånger för att de så småningom skulle vara helt övertygade. Och så har Gud samma syftemål med mycket av det som vi får möta, som du och jag får möta i livet. Och vi frågar oss ibland, vad är meningen med motståndet, med frågorna, med förvirringen, med tvivlet? Vad är meningen med allt detta? Varför ska livet ibland vara så svårt? Likaväl som det också vissa stunder kan vara helt underbart. Jag tror att vi vågar säga att Gud använder det som vi händer oss till godo för att tron ska växa. Att vår tillit ska växa. För att vi ska växa som människor och mogna i hans gemenskap. Och han har ju ett huvudsyfte som aposteln Johannes nämner om i sitt första brev. Och det tredje kapitlet och andra versen. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och jag minns att det fanns en sång som heter I en förvandling underbar. Och det fanns några som kunde sjunga den med större övertygelse och kraft än några andra, nämligen missionsförsamlingen i Hönö, deras sångare. Jag hörde dem en gång sjunga på 60-talet, var det väl, tror jag. Så sjöng de den här I en förvandling underbar. Och jag måste säga att den där sången, den, jag kan se dem framför mig, jag kan höra, jag kan känna. Ja, jag kände då. Det är ett av Guds mål med mänskligheten. I en förvandling underbar. När vi får se honom sådan han är. Då ska vi bli honom lika. Och det var Guds tanke från början att vi skulle ha blivit honom lika. För den enda normala människa som har levat på vår jord är Jesus. Han är normen för allt mänskligt liv så som Gud hade tänkt det. Och det ska fullbordas en dag. Då ska vi bli honom lika. En förvandlad mänsklighet i ett nytt rike, Guds rike, då världsrikernas tid är över. Och de rikerna idag, vet ni, de bävar i sina grundvalar. Och därför så kunde Paulus säga, då vi nu har fått ett rike som inte kan bäva, så låt oss vara tacksamma. Guds handlande kan vara svårt att förstå ibland. Och hans handlande kan ibland vara helt fördolt. Och vi anar inte heller alla samband. Men under allt så vill han lära oss att lita på honom. Att han inte vill det onda, men att han vill vårt absolut bästa. Och att han till och med kan använda det onda oss till godo. Och vi läser i Jakobs första brev och 17:e vers, eller första i Jakobs brev, första kapitel, 17:e vers. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Och i vår sångbok nummer 433 så står det: Kristi kropps gemenskap här visar vad Guds avsikt är. Kärlek, fred i evighet för en räddad mänsklighet. Samlade vid Herrens bord anar vi en nyfödd jord. Kristus kommen, himlen här. Vi får vara där han är. Amen. Herre, vi tackar dig för att du är uppstånden, att du lever, du är mitt ibland oss. Herre, många gånger så tappar vi känslan av att du är hos oss och med oss. Men hjälp oss att i tro kunna hålla fast vid det. Och att inget som händer oss inte har passerat dina kärleksfulla händer. Herre Jesus Kristus, vi förstår inte allt och vi begriper inte allt och vi anar inte alla samband. Men vi vet bara att du genom Jesus Kristus har visat att du vill vårt allra bästa. Att ditt rike är fullkomlig kärlek. Och Herre, omslut oss med den idag. Fyll oss med den så att vi också får utstråla något av den till andra så som du gjorde. Tack för att du vill bo i oss och att du är oss närmare än någon annan. Att du förstår oss mer än någon annan. Hjälp oss att lyssna till din röst och vad du vill säga oss. I Jesu namn. Amen.